EU kommer till sommaren förmodligen att rösta igenom att vi ska avskaffa sommartiden.
Ja.
Sen när det har gjorts så ska varje land själva få bestämma om de ska ha sommartid eller normaltid, fast alltid.
Så man får ändå välja det?
Ja, precis. Och det här fattar inte jag riktigt hur de har tänkt. För det kan ju bli som att liksom Norge helt plötsligt ligger en timme före oss. Om de väljer... Ja.
Och då blir det ju ingen harmonisering.
Nej.
Men Norge är ju inte med i EU.
Nej, men varför den ska avskaffas... Ja, men precis. Norge är inte med i EU. Men det skulle kunna bli så, typ. Det är ju för att det helt enkelt är ohälsosamt. Alltså att människor mår så pass dåligt av de här tidsomställningarna. Så det är därför det ska bort. Men sen så har det ju pågått såna här olika omröstningar i Sverige också. Om folk vill ha kvar, liksom, om de vill ha alltid vintertid, som man säger normaltid, eller sommartid. Och jag blir helt förstörd när jag inser att allt lutar åt att vi kommer att få ständig normaltid.
Och normaltid är alltså vintertid?
Ja.
Ja.
För vet du vad det innebär?
Alltså jag har ju försökt tänka på det här, men jag är ju så himla korkad så att varenda gång man ska liksom så här, jag fattar ju aldrig det där om man ska ställa fram.
Jag säger bara så här: ta inte mina ljusa sommarkvällar ifrån mig.
Nej, och det är det här som...
För det är det som händer.
Ja. Och då undrar jag, alltså för Norrlands del så borde det ju i sådana fall bli så att, jag menar, alltså norr om polcirkeln då, de kommer ju behålla sin midnattssol.
Ja.
Rimligtvis då, eftersom solen är uppe hela tiden.
Midvinter.
Men för den här delen av Norrland så kommer ju då sommarkvällarna vara mindre ljusa. Mm. Alltså vad säger Swedish Lapland om det här? Eller jag menar, det borde ju vara...
Nej, jag vet inte. Jag får nästan panik när jag tänker på det. Eftersom det är liksom tack vare de ljusa sommarkvällarna man står ut med att bo här. Eller här, jag bor i Sundsvall. Men
ja.
Men, ja.
Av någon anledning som man...
Ja. 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 Vi har poddat i 5 år.
Det är ganska länge.
Fast vi har inte gjort så himla många avsnitt. Så det här är 50:e avsnittet av Norrlandspodden.
Ja. Och det gör vi här i Umeå.
Ja, inför publik.
Inför publik. Här finns det en publik. Kan ni applådera? Det är fint. Det kanske är här vi har våra lyssnare.
Det är mycket folk här, kan vi ju säga, till de som inte är på plats. Faktiskt imponerande mycket folk.
Ja.
Med anledning av det här jubileet så tänkte vi göra lite tillbakablickar. Gå igenom lite, vad har vi pratat om i den här podden?
Jag lyssnade på första avsnittet. Jag var i Berlin förra veckan och då gick jag omkring i Berlin på natten och lyssnade på det första avsnittet av podden, som ju faktiskt var mystiskt försvunnet också under ett antal år.
Precis, det försvann ju. Det var liksom åts upp. Sen hade vi faktiskt en lyssnare som hade sparat ner en fil.
Ja.
Och den här återställdes för bara några veckor sedan. Så ni som har missat det allra första avsnittet, det finns nu på iTunes.
Ja. Och det var faktiskt, alltså jag var ändå rätt nervös när jag skulle lyssna på det, för jag tänkte att det skulle vara dåligt. Men det lät ungefär som alla andra poddar. Och det kan ju säga i och för sig, vi kanske har haft en dålig utveckling av podden. men att det ändå var liksom så här, vi visste ändå vad vi skulle göra när vi drog igång den här podden på något sätt.
Fast alltså jag tycker ändå vi har haft utveckling. Eller?
Ja, kanske. Men har Norrland utvecklats?
Nej.
Nej.
Vi kommer in på det.
Ja.
tror jag.
Vad är det vi har pratat om då?
Jag bara rabblar lite här nu. Lite för den första säsongen så hade vi pratade inte så mycket politik då, till exempel. Nu gör vi ganska mycket det. Mm. Däremot hade vi så här temaprogram. Det var liksom mer lättsamma ämnen. Vi pratade om, vi listade norrländska maträtter. Vi pratade om norrländska ortsnamn och vad de betyder. Alltså sånt som låter jättekul, men när man väl har fått veta vad det betyder så är det inte så kul längre. Med Kräkångers, Noret och Mänsträsk och Kusböle, helvetet. Mm. Sen så, det var i och för sig ganska tidigt, så gjorde vi en lista över alla problem i Norrland.
Okay.
Det här skulle ju Lars Teglund gilla. Jag tänkte att vi skulle återkomma till den för att faktiskt gå igenom den lite noggrannare. Ja. Så. Men ja, sen pratade vi, gjorde ju valspecial. Vi började 2014 och det var ju val då.
Just
så då pratade
det.
Vi ganska mycket eftervals.
Ja,
gick igenom. Vi var jättenoggranna och gick igenom valresultatet i varenda kommun i Norrland nästan. Vi har pratat flera gånger om den här lilla liksom konflikt, jag vet inte om det är en konflikt, mellan Umeå och Sundsvall. Sundsvall, Norrlands huvudstad.
Och Sundsvall och Östersund också, eller hur?
Fast som vi har inte pratat konflikt. Så mycket om det. Men, den konflikten är ju nästan starkare.
Ja.
Eller snarare Västernorrland-Jämtland.
Ja.
Är väl en sån konflikt.
Jag hörde ju för övrigt att det här visste inte jag, men de första åren som man ordnade Storsjöyran så eldade man rituellt upp en modell av Sundsvall.
Men var du aldrig med om det? Men det tror jag vi har pratat om i podden.
Nej, jag visste tror att inte jag, det. Jag tycker det är jätteroligt. Det är så otroligt aggressivt.
Det var fruktansvärt. Ja, men det var aggressivt. För att jag var ju på Storsjöyran vid något tillfälle när de gjorde det här. Och jag kan säga att det var också fruktansvärt aggressiv stämning. Det var inte så att man liksom räckte upp handen och sa jag kommer från Sundsvall. Liksom. Det var
en slags iscensättning av Sundsvallsbranden.
Ja. Och riktigt, riktigt så här hypnotisk stämning.
Ja, jag vet inte, det är lite kul också.
Men har vi inte pratat om det?
Nej, inte just den grejen tror jag.
Okay.
Men nu har vi gjort det.
Sen så har vi diskuterat det här med att bryta sig ur, att bero på Brexit och sånt.
Just det.
Norrländsk självständighet. Vi pratade även om Skottlands, när de hade folkomröstning där och sådär. Det har vi pratat en del om, för- och nackdelar. Vi har väl räknat ut att Norrland skulle klara sig väldigt bra ekonomiskt.
Ja, i högkonjunktur. Mm. Eller med bra råvarupriser. Va?
Sen har vi ju pratat om så här glesbygdsromantik.
Mm.
Vilka platser vi tycker om. Och
vi måste rimligtvis ha upprepat oss fruktansvärt många gånger.
Jättemycket.
Ja, jättemycket har vi upprepat oss.
Mina barndomsminnen. Alltså att jag älskar myggsurr till exempel.
Ja.
Så här. Har sagt många gånger. Sen har vi haft så här, alltså pratat om popmusik från Norrland.
Mm.
Litteratur.
Ja.
Min favorit här, det är avsnitt nummer 10.
Ja.
Den norrländske mannen.
Ja. Men det kanske var
det var då vi började prata om varselvästar.
Okej. Mm. Och det har vi ju återkommit till ganska många gånger sedan.
Och jägarna.
Ja.
Älgjakt.
Ja.
Att norrlänningar är pålitliga.
Men
anses ha sexig dialekt.
Ja.
Helt obegripligt.
Och hur många gånger har du suttit och varit indignerad över att folk har kallat Norrland för Norrland?
Nej, det har jag inte. Men däremot över att de kallar alla dialekter i Norrland för norrländska.
Ja.
Och inte kan skilja på dem. Ja. Det är jag ju indignerad över. Mm. Vi har vid flera tillfällen återkommit till. Vi har pratat om samer. Alltså försökt att allmänbilda liksom, om samisk historia.
Mm.
Ja.
Men de här norrländska problemen då?
Jag vill bara säga en sak.
Ja.
Vi hade ett program som hade arbetsrubriken Miljöpartiet är satan för Norrland.
Ja.
Jag måste bara få säga det.
Ja.
Norrländs problemen.
Mm.
Avfolkning.
Mm.
Medieskugga. Kassinfrastruktur. Akademikerflykt. Mansöverskott. Stora avstånd, kyla, mörker, nedmontering av samhällsservice och fattiga kommuner.
Mm. Ja, det står sig väl.
Ja.
Jag vet inte vad man kan säga. Alltså så här, det är ju också lite så där att man kanske nu borde då summera. Har det hänt någonting på de här 5 åren som verkligen har tagit... Alltså, när började, vi började alltså 94... Nej, vad säger jag? 2014. Då var det kulturhuvudstadsår här, eller hur? I Umeå. Mm. Eller hur? Det var då. Men det pratade vi kanske inte.
Jo då, särskilt. Vi pratade om det också. Om det också. Ja. Men det vi skulle kunna sammanfatta här, om vi ska se vad som faktiskt har hänt, om det har varit någon utveckling. Vi kom ju fram till, tror jag, vi landade i att lösningen på, inte alla kanske av de här problemen, men många, är invandring.
Ja, ja.
Mm. Mm. Och det är väldigt aktuellt just nu. Att bero på då att vi har pratat väldigt mycket om landsbygdsutredningen, landsbygdspropositionen, om att plötsligt så bryr sig staten jättemycket om landsbygden och ska liksom öka sin närvaro och sådär. Och då har då bara de senaste veckorna här kommit 2 ganska drastiska beslut mot glesbygden. Ett, det är Migrationsverket som lägger ner anläggningar eller boenden och så här på jättemånga håll, verksamhet. Yes. Flera små norrlandskommuner blir jättehårt drabbade.
Ja.
För att det är människor som har bott där, som har lärt sig svenska, de tappar elever i skolan. Mm. Folk som jobbar som plötsligt måste flytta. Ett jättehårt slag mot små kommuner som kämpar för att behålla. Och där man till och med har fått, vilket ju har varit ett problem, men man har fått många av de nyanlända att vilja stanna i just deras kommuner. Och nu tvingas de flytta.
Mm. Ja, det är ju helt fullkomligt vansinnigt.
Så det var liksom, det var våran lösning, men den verkar ju inte...
När gjorde vi den här listan då? Var det första året?
Jag tror det var, ja, det var första året.
För sen kan man ju säga att de norrländska kommunerna fick ju alla de här människorna. Det var ju så, det var ju sånt enormt inflöde av människor under 2015-2016. Framförallt. Och nu är de flesta borta. Och det här är väl då dödsstöten, måste det ju vara.
Och just att det här handlar om de som ändå efter 2015 har blivit kvar.
Ja.
Och liksom blivit viktiga samhällsmedborgare på de här små orterna. Den andra grejen är Arbetsförmedlingen.
Ja. Och det är helt sanslöst också. Ja. Det där gör mig så upprörd alltså.
Ja.
Och det är ju 130 kontor som ska stängas ungefär, va?
Ja.
Någonting sånt. Ja. Och de flesta kommer vara
glesbygd och små städer.
Mindre orter som förlorar Arbetsförmedlingen. Vilket ju är liksom fullkomligt upp- och nervänt, givetvis. Därför att det, jag menar, av alla skäl egentligen. Jag menar, jag tänker att för det första så förlorar ju de här orterna arbetstillfällen när arbetsförmedlarna försvinner. För det andra så tänker jag att arbetslösa på mindre orter i Norrland kanske befinner sig väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och kanske är de som behöver allra mest hjälp och kanske är allra minst benägna att lära sig digitala verktyg. Det här kanske är en fördom. Men man skulle kunna tänka sig så. Kanske i alla fall i mindre grad än människor i större städer. Men ytterligare en sak som jag tänker på, det är ju också att planen är ju då att det här ska då på något sätt, de här tjänsterna ska inte bara digitaliseras utan de ska ju också utföras av privata företag. Och då måste jag få dra upp denna sak med marknadiseringen ytterligare en gång. Att om man lägger ut en sån här verksamhet på privata aktörer så blir de privata aktörerna per automatik ju beroende av marknadens beskaffenhet. Mm. Och marknaden för arbetsförmedling och matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare är ju någonting mycket svårare och mycket mer tidskrävande i Sorsele än i Umeå till exempel. Mm. Vilket ju då rimligen borde innebära att de där tjänsterna inte kommer etableras eller utföras där av privata aktörer.
Men just, alltså jag tror att vi inte är jätteoense här. Jag har då i och för sig sedan 2014 ungefär drivit frågan att Arbetsförmedlingen måste kraftigt reformeras.
Ja, du är ju ändå...
Arbetsförmedlingen funkar inte. Ja. Jag är ändå...
Liberal ledarskribent. Mm. Ja.
Arbetsförmedlingen, jag tycker inte att Arbetsförmedlingen funkar särskilt bra. Arbetsförmedlare, eller de som jobbar på Arbetsförmedlingen, förmedlar i snitt ett jobb i månaden.
Är det så?
Mm. Mm. Det kostar väldigt mycket pengar.
Ja.
Framförallt så har ju jag då propagerat för att man ska ta bort den här kontrollfunktionen som Arbetsförmedlingen har. Tycker jag helt onödigt. Att liksom vakta arbetslösa som har betalat en försäkring för att få a-kassa, som tvingas gå i så här meningslösa konstiga aktiviteter på Arbetsförmedlingen som kostar pengar.
Fast hörde du, de här meningslösa aktiviteterna som alliansregeringen införde?
Jag säger ju inte att det här har det ju varit länge, jo. Oavsett regering. Meningslösa aktiviteter, det ska bort. Sen så är det också så att när det gäller rekrytering av högutbildad, kompetent arbetskraft så behövs ju inte heller Arbetsförmedlingen. Därför att de personerna rekryteras inte via Arbetsförmedlingen helt enkelt.
Och det här är ju ett argument för att man kan lägga ner kontoren i storstäderna.
Nej,
och behålla dem på landsbygden.
Därför att Arbetsförmedlingens numera viktigaste funktioner har ju varit att hjälpa och stötta de som står allra längst från arbetsmarknaden.
Ja.
Och där har de en jätteviktig roll. Och den kan ju bli jätteknepig att lägga ut på privata aktörer, tycker jag med. Och just den viktiga rollen tror jag också är extra viktig i glesbygd.
Ja.
Som du sa, det gäller till exempel människor med funktionshinder, nyanlända, alltså, och sådana som kanske har varit långtidssjukskrivna, hamnat jättelångt från arbetsmarknaden och behöver särskilda insatser.
Det är också ett ganska knepigt komplex arbetsmarknad på landsbygden.
Vad vi också måste säga, ja. Det är det att i väldigt många av de här pyttesmå orterna vi pratar om, så är ju Arbetsförmedlingen den enda statliga närvaron som finns.
Mm.
Och därför är ju det här ett otroligt märkligt beslut med tanke på landsbygdspropositionen, med tanke på till och med det här 73-punktsprogrammet. Liksom, att staten ska öka sin närvaro.
Och det här är ironiskt nog Centerns våta dröm att genomföra detta. Martin Ådahl har ju suttit i radio och skrikit som ett barn på barnkalas över detta. Han är ju så glad över detta. Och igår så var jag...
Fast jag har hört honom vara kritisk också.
Jaha, ja, ja. Mm. Jag kan säga att igår var jag i Sollefteå och diskuterade den här saken bland annat med riksdagsman Emil Källström från ditt län.
Min riksdagsman.
Han satt ju och fnittrade upphetsat över detta. Men sen så skulle han ju ändå liksom så här ha en lite medlidsam min och liksom säga att ja, det är ju synd på arbetstillfällena så där. Men vad härligt det här är liksom, för de har hatat Arbetsförmedlingen så himla länge inom liksom.
Okay, men min
Timbros
liberala ledarsida har kritiserat det här beslutet. Mm. Tycker att det är fel och dumt.
Framförallt
för att det finns en utredning på bordet. Alltså, det här är inget, det är inget nytt att Arbetsförmedlingen bör reformeras. Men ska man göra det måste man ju utreda det, bestämma hur och hur det ska gå till och varför.
Det är ju nu
för
man
det
vill...
som kommer att hända nu, det är ju så här, ja, men tänk så här orter som, inte vet jag, Ånge, Krokom, Vilhelmina, så här. Bli utan arbetsförmedling och så kommer det att visa sig att det finns massa människor där som behöver den här hjälpen. Och då, om jag har förstått då Micke Sjöberg rätt, som är generaldirektör för Arbetsförmedlingen, då ska alltså människor pendla från typ Arbetsförmedlingen i Umeå och så ska de åka till Vilhelmina och ha något rum på kommunkontoret där de här människorna som ska få träffa någon och ska få träffa någon. Så jag har väldigt svårt att se vad man sparar på det här, hur man sparar pengar, vad som blir enklare för någon överhuvudtaget. Jag tror att det här kommer bli jättedyrt beslut i slutändan.
Visst har vi också pratat om det här när det här var på gång senast. För det här är ju också någonting som Arbetsförmedlingen har velat under en längre tid. De gjorde ju för ett par år sedan nu blandar jag ihop med Skatteverket. De gjorde ju en kontorsutredning där det var så himla roligt för att de förstod inte själva hur transparenta de var när de skrev att Skatteverket ska finnas där det är tillväxt. Vilket ju också är helt upp och nervänt. Men det känns lite grann som att vi har att göra med myndighetschefer som liksom, jag vet inte, de vill inte finnas i landsbygden eller glesbygden, utan de vill bara centralisera det här till varje pris. Mm. Jag vet inte vad vi landar i. Vad ska vi
men det vi
det?
Landar i är väl helt enkelt utifrån att vi har poddat i 5 år, vi har listat de här problemen och de verkar fortfarande gälla. Och att allt prat, alltså det är väl också så här att en skillnad nu från när vi började podda, det är ju ändå att det pratas mer om landsbygdsfrågor.
Det gör
men det.
Det
är väldigt mycket snack. Och det låter väldigt fint. Men i praktiken så har vi just räknat upp ett par exempel som visar att det går åt motsatt håll. Men frågorna har uppmärksammats. Jag tror ju också att man har fått upp ögonen för hur det kan gå liksom, i ett kluvet land. Brexit
exakt.
Och Trump. Och det har
det
vi ju pratat jättemycket om.
Och så är det ju verkligen. Och det här har väl också gjort, tycker jag på något sätt, att det verkar som att Dagens Nyheter nu tycker att det här är lite spännande. Att de liksom så här lite yrvaket har upptäckt att oj, Sverige har också ett rostbälte. Sverige har också liksom Ozark Mountains som man kan åka till och träffa lite tandlösa människor med trebenta hundar och berätta för resten av världen eller Stockholmsläsarna att det här existerar. Nu har man inom loppet av en månad haft reportage från Storlien, Bjurholm och Sorsele. Och det är ju alltså, det är nytt rekord. Alltså, jag har ju sett de här kartläggningarna som har gjorts av diverse forskare. Och det är ju liksom ungefär, jag menar, jag tror det var liksom något år sedan det kom en utredning där det visade sig att DN hade skrivit om Norrland 4 gånger på ett år eller något sånt där. Nu har de liksom gjort det 3 gånger på en månad. Mm. Så man undrar vart det ska sluta.
De har ju också... Alltså vi har ju pratat förut och tagit upp artiklar som har skrivits om Norrland och sådär, som ofta har varit väldigt exotifierande och vi har väl mer eller mindre sågat dem. De här artiklarna, de är ju faktiskt riktigt redig journalistik liksom, som råkar handla om Storlien eller Bjurholm.
Ska vi prata om dem?
Mm.
Har du läst dem?
Jag har läst dem.
Storlien är kanske inte så jättemycket att säga om. Det är ju liksom historien om en bedagad fjällort som sätter sitt hopp till norsk gränshandel.
Ja.
Men
och så det beskriver
också,
man det.
Men det var också en ganska slög lokal entreprenör i någon märsa där. Jag blir alltid skeptisk när folk har så här personlig nummerskylt. Det är verkligen ett tecken på att man har problem, tror jag.
Okej. Okay. Jag kan också bli skeptisk till personliga nummerskyltar.
Jag parkerade bredvid en mattlackad grön Porsche i parkeringshuset där som hade en personlig nummerskylt. Jag tror att det var någon entreprenör kanske i hemtjänstbranschen eller något
här,
sånt
där.
Ja, här
i Umeå.
Här i Umeå. Mm. Man skulle ha vandrat den där på något sätt, men jag vet inte. Men hur som helst.
Men det handlar om Storlien. Det handlar om ett liten ort på gränsen till Norge som har tappat allt. Liksom. De var ju... Alltså det var ju en väldigt, väldigt populär skidort.
Ja.
Och är inte det längre. Alltså den har blivit utkonkurrerad. Och det här... Ja.
Precis, det är närmare till Åre.
Och sen så är det är ju genomarbetade artiklar det här också. Ja. För den beskriver ju... Dels berättar den ju också om människor som finns där och fortfarande har hopp och försöker satsa ändå på... turismen.
Sen var det här med Sorsele och det tycker jag också var reko. Och då tycker jag att det var ju också framförallt väldigt bra att man från någon slags nationell nivå uppmärksammar detta sinnessjuka som vi också återkommit till en väldigt massa gånger genom åren. Alltså det faktum att norrländska inlandskommuner har de högsta kommunalskatterna samtidigt som man har ganska dålig service och att man då har liksom 5-6 kronor lägre kommunalskatter i Solna eller Danderyd.
I Sorsele har de då alltså en ambulans som finns där med en ambulanssjuksköterska. De har ingen tandläkare. Den närmaste tandläkaren är i Skellefteå.
Det är långt.
21 mil.
Ja.
Det bor 2526 personer i Sorsele.
Ja.
Ja. Och, men det här berättas ändå.
Mm. Jo, och, precis.
Och sen hur de också förlitar sig på och hoppas på. Det var flera artiklar om Sorsele, såg jag. De försöker ju få dit hemvändare då, som jag tror vi pratade om i förra avsnittet faktiskt.
Ja.
Men också försöker få invandrare och ensamkommande som de har att vilja stanna.
Mm.
Och det är liksom deras hopp om överlevnad.
Det är en ganska fin ort tycker jag, Sorsele. Har du varit där?
Ja, fast liksom inte varit där. Typ åkt igenom.
Mm. Mm. Jag har bott 2 gånger på ett pensionat som togs över av något brittiskt par som hade åkt, de åkte liksom på sin första utlandssemester i en husbil, och så stannade de och bodde på det där pensionatet i Sorsele, och sen så sa tanten att det är till salu, och då köpte de det rakt av och flyttade dit. Det tycker jag var ganska fint.
Finns det något pensionat i Norrlands inland som du inte har bott på någon gång?
Jag tror jag har bott på alla faktiskt.
Mm.
Men just det där pensionatet är ganska, det är ganska deppigt. Det är lite så här långvårdskänsla och liksom Coops cornflakes till frukost. Det är inte Kellogg's liksom. Men jag tycker det var helt okej. Okay. Och jag hade en så fin morgon där en gång, för jag åt frukost och så var det en hårvårdsproduktförsäljare som satt vid bordet bredvid och som hade, jag tror han hade kört liksom sin rutt i Norrland och sålt hårvårdsprodukter i 35 år, och jag ångrar så bittert att jag liksom inte tog hans uppgifter, för jag hade så himla gärna velat prata med honom liksom,
om de här 35 åren,
om de här 35 åren på Norrlandsvägarna, snacka om att ha insikter liksom.
Mm.
Men jag gjorde inte det. Det kan jag verkligen ångra. Men ja, Sorsele. Jag kommer också ihåg när jag gjorde min föreläsningsturné efter att jag hade gett ut Norrland. Och då började jag i Norrbotten. Och det var ändå så där liksom på de här biblioteks- och bygdegårdskvällarna att det var liksom, ja, men en något sån här positiv anda på något sätt. Och sen så kom jag över gränsen till Västerbotten och till Sorsele. Och där var verkligen det här, jag menar, i Norrbotten så fanns den här andan liksom att nu ska vi ta vår kyla och vår mörker och vår gleshet och så ska vi sälja den liksom, och så ska vi göra någonting av det här och vi ser det som någonting positivt. Och så kom jag till Sorsele och där var allt det där fortfarande bara jättenegativt och ett mörker som hade lagt sig över den där orten, och det var så himla deppig stämning när kvällen, kom jag ihåg. Ja.
Jag tycker inte det var så deppig stämning i den här artikeln faktiskt.
Nej.
Den andades ändå någon slags här optimism.
Ja. Ja,
en annan kul grej med Sorsele är att den styrs av Vänsterpartiet och Centerpartiet tillsammans.
Mm. Det är ju fint. Mm. Två ytterkantspartier.
Ja.
Men vilket också leder vidare till Bjurholm, för Bjurholm var också en av de orter som jag besökte på min föreläsningsturné och som jag har ett horn i sidan till. Därför att vart jag än kom på något sätt med mitt dystra besked om Norrlands utveckling och Norrlands koloniala historia, så kände jag på något sätt att rummet delade det här, liksom, de här problemformuleringarna ända tills jag kom till Bjurholm. Och där alla bara var så här, nej, vi förstår inte vad du menar. Här finns inga, det finns inga negativa strukturer som håller oss nere.
Fast är du säker på att det är unikt för Bjurholm? Är de inte så i Övik också?
Nej, det går ett litet stråk. Nej då, Övik är hyfsat peppigt. Men alltså, det går ett litet stråk från kusten upp, liksom så här, från Nolaskog och upp via kanske Nyland där och upp till Bjurholm. Och Bjurholm är ju liksom entreprenöriellas lilla inlandskommun på något sätt, och den har ju också varit alliansstyrd
alltid
till skillnad från alla andra kommuner i omgivningen. Och jag försökte liksom säga så här, men hallå liksom, jag kollade faktiskt er befolkningsstatistik innan, för jag gjorde alltid det vart jag än kom liksom, så läste jag på om platsen. Och ni har ju tappat 50% av er befolkning sedan 70-talet.
Det är Sveriges minsta kommun.
Ja, men, ja, och det var den ju förr också. Men den hade ändå 4 000 invånare. Nu har den typ 2 000 invånare. Så att någonting har väl ändå hänt här. Så här, nej. Här är det bra, vet du. Och här är vi själv i bästa dräng. Och en var är sin lyckas
med. Men då börjar ju du närma dig Bjurholmen då. För att apropå vad som har hänt under de här åren. Aha. Det har du ju sagt, det har vi ju pratat om också. Att du inte känner dig lika negge längre. Att du är lite mer så här positiv. Att du inte...
Ja, fast det är ju mer en... Jag vet inte. Det är ju mera med åldern. Jag vet inte. Det är inte politiskt. Nej. Skulle jag säga. Jag vet inte.
Men så du har ju sagt när du har varit i USA liksom. Ja. Kört postbältet att du känner men här har vi ju ändå fantastiskt i jämförelse.
Ja, och särskilt i Bjurholm. Vad fantastiskt det är Bjurholm. Ja. Och nu ska vi gå in på det som den här artikeln handlade om.
Hur många är det här som har läst den här artikeln?
Ja, ni känner till
hockeysargen i Bjurholm.
Och den har väl antagligen skrivits om i VK och liksom.
Men har ni läst den här DN-artikeln?
Ja. Alltså vad som har hänt i Bjurholm är ju att ett gäng politiker först köpte en hockeysarg på Blocket, eller från någon annan förening någonstans i någon annan. De körde hem den där. Kommunen köpte den av dem och de skulle sätta upp den där, men det krävde vissa politiska beslut och så. Men så fanns det en spolad plan, men det fanns ingen sarg, och det var ju väldigt viktigt att det fanns en sarg så att man skulle kunna spela hockey, för det är väldigt viktigt med hockey då. Mm. Och då så blev de här allianspolitikerna otåliga och bröt sig in, hävdar åtminstone kommunchefen, klippte upp en kätting, verkar det som att han säger, fast han vill inte säga det riktigt tydligt, men typ att de gjorde det, och åkte dit och lastade på den där sargen och byggde den själva, och sen så tryckte de upp massa varselvästar där det står sargbyggarna, och så har de typ så startat någon slags egna gula västarna rörelse kring den där jävla sargen.
Fast alltså det de gjorde var ju också nu, att de gjorde det här på en dag. Alltså, de klev upp tidigt på morgonen och då hämtade den här sargen och byggde upp den på
och det här har väl då kluvit befolkningen kanske, eller alla i Bjurholm kanske tycker att det är toppen för att de är såna liksom utomparlamentariska entreprenörer allihop liksom. Men jag tycker att det här är uppåt väggarna. Jag tycker att det här är upprörande, eller? Du håller...
Nej, alltså... Jag tycker inte det är så himla enkelt att säga bara att det är jätteupprörande. För det första, om jag nu... Nu är inte jag så här jätteinsatt. Det kanske finns säkert folk i den här lokalen till och med som är mycket mer insatta än jag i detaljer. Men om jag då utifrån den här DN-artikeln, som ju innehåller både kritik emot och folk som är glada och så här, så har jag ändå fått känslan av att man är i stort sett överens om att man behöver ha en hockeysarg. Man har till och med köpt hockeysargen. Man har också på någon kommunstyrelse kommit fram till att vi sätter upp den på prov ett år. Och så har man beslutet inte tagits av någon anledning, för att man har räknat ut att det skulle kosta alldeles för mycket. Det skulle bli, vi har inte råd just nu, vi skjuter upp det på framtiden. Och då känner de här allianspolitikerna då, som nu säger att ja, men fan, vi kan ju det här. Mm. Vi kan ju fixa det här själva. Varför ska vi vänta på det här byråkratiska beslutet? Och så gör de det. Och... ja, alltså jag ser det ju som kanske en någon form av civil olydnad. Mm. Och jag uppmuntrar ju civil olydnad i många fall. Liksom. Jag tycker det kan vara bra för att belysa vissa problem. Och det som är intressant också i den här DN-artikeln, det är ju då att det sitter en oppositionspolitiker från Socialdemokraterna och säger att ja, men det hade ju räckt om de hade sagt i fullmäktige, alltså erbjudit sig att göra det här, och så hade vi kunnat besluta om det i fullmäktige, så hade de fått göra det. Och det här tycker jag låter rimligt liksom. Så det undrar jag varför de inte gjorde, och då tänker jag att då finns det någon anledning.
Jag tror att de ville ha den där propagandavinsten, och, det liksom, och jag tycker också att det antyds av att de verkade också stå redo. med liksom tröjor och kepsar och klistermärken
att sälja. Men jag känner ändå inte att det är jätteupprörande. Jag tänker på andra exempel som i och för sig, alltså den demokratiska processen är viktig. Är det någon som brukar tjata om det så är det jag. Ja. Demokrati tar tid, beslutsprocesser tar tid, det är, liksom, det är så det går till. Och det måste man leva med. Men jag har ju också, jag ser också skillnaden på stora och små kommuner. Liksom, i en stor kommun så tar det ju längre tid för att det är fler inblandade. Det är ofta en större summa pengar, det är större projekt och sådär. På kommunfullmäktige i Ånge, som är en liten kommun, där kan de ju säga att den här busskuren är trasig, liksom, den behöver vi fixa. Och så är det någon som sitter där i fullmäktige och säger ja, men det ligger alldeles inte med, jag kan göra det om jag får en färgburk. Och så skriver de in det i protokollet på fullmäktige och så är det liksom ett beslut. Och det är det jag tänker, så borde de ha kunnat göra i Bjurholm om den här hockeyserien. Och nu gjorde de inte så för att de ville markera eller någonting. Men jag ser inte att det är jätteupprörande.
Okej, ja, nej, jag vet
men
inte. Men det kanske bara är mina aversioner mot Bjurholm som är...
Eller
som
mot allianspolitiker.
Kanske det också, jag vet inte. Mest mot Bjurholm tror jag. Allianspolitiker i Bjurholm. Jag kommer ihåg den där föreläsningskvällen i Bjurholm att en av dem som liksom ställde sig upp och argumenterade mot mig var en tillbakaflyttad man som hade varit moderat kommunalråd i Nacka. Jag skulle inte förvåna mig om han är en av de här sargbyggarna.
Säkert.
Ja, säkert. Ja, vad har vi med på schemat?
Vi har en aktuell centerpartist.
Eskil. Ja. Det är ju också ett kärt ämne. Vi har ju våra landsbygdsminister. Ja, vi pratade ju i förra programmet pratade vi om Amanda Lind.
Som är kulturminister.
Vi pratade om Jenny Nilsson. Jag är helt snurrig. Men vi pratade om Jenny Nilsson som vi inte visste någonting om. Det var ju det som var problemet med henne. Och innan dess så har vi pratat en hel del om Sven-Erik.
Ja, han har ju hängt med oss de här åren. Ja. Liksom.
Och innan dess har vi väl ändå diskuterat Eskil vid olika tillfällen. Måste vi rimligtvis ha gjort. Eller han hade...
Ja, fast han... Sven-Erik kom... Alltså, vi började ju 2014 och vi började inte prata politik förrän efter valet. Så, att, så jag tror inte vi har pratat om Eskil.
Nej, vi har inte gjort det, men då är det dags. Vad var din upplevelse av Eskil?
Jag har bara en. Jag vill inte ens...
Nej,
men alltså, jag kan inte tänka på honom utan att tänka på det här djursexet.
Nej.
Nej, men liksom...
har ni sett det här YouTube-klippet med Eskil? Det är ju faktiskt... alltså att han fick sitta kvar efter det där. Det är ju liksom helt... Det är ju ett gränslöst beteende som är...
Det är ju, man säger så här,
tänk
det som har kommit fram nu...
att du smetar någonting sött på ditt kön.
Någonting väl, som för hunden är väl... doftande eller smaka gott. Men,
ja. Men och du, hunden slickar av. Är det då ett sexuellt utnyttjande? Alltså det är så jävla sjukt. Men jag tänker också på... Jag kommer att tänka på den enda gången i modern tid som det liksom så här... kändes som att det skulle hända någonting i skogsdebatten var ju när DNs reporter Maciej Zaremba skrev en lång serie, kommer du ihåg det här? Han skrev en lång artikelserie i DN om den svenska skogen och det skulle då sluta med ett ansvarsutkrävande liksom, att det här är ju upprörande detta som pågår liksom, i den svenska skogen och så slutade det med att en reporter från DN åkte till liksom Eskil Erlandsson, satte sig ner med honom och konfronterade honom med detta och hans svar var ju liksom centerpartistiskt men också på något sätt i den här nya kontexten intressant och för det han sa var ju bara så här med han sa det upprepade gånger med äganderätten kommer förfoganderätten.
Punkt. Och så upprepar han det.
Ja, så upprepar han det om och om igen. Och det är ju tydligen också hans förhållningssätt till kvinnor då.
Och det är ju inte någonstans förvånande det som har kommit fram nu. Alltså jag känner mig inte jätte... Alltså jag vill inte prata om honom.
Nej, okej. Okay, vi lämnar det. Ja.
Jag funderar på, eftersom vi ändå befinner oss i Umeå. om vi skulle prata om någonting relaterat Umeå. Och jag vet ju att du har ju en grej.
Ja.
Museet.
Ja, gitarrmuseet.
Gitarrmuseet. Ja. Du vill gärna prata om det, jag vet.
Jag vet inte. Jag var ju här och skrev en hel del när under kulturhuvudstadsåret. Eller invigningen av kulturhuvudstadsåret, så var jag här. Och då var jag också på invigningen av Guitars the Museum, som det ju heter, denna man cave. Intressant kontrast också till det här kvinnomuseet, som ju också liksom föddes ur kulturhuvudstadsåret på något sätt, som ju inte alls har blivit lika omhuldat, kan man säga, av kommunen som Guitars the Museum. Men jag tycker bara att det är en sån sorglig historia på något sätt, och som också är som en slags sedelärande historia om vad kommuner gör för att liksom berätta någonting om sig själva, för att sälja sig själva, för att liksom så här, och alla de ansträngningar som görs liksom av, men sen är det ju intressanta turer och så himla mycket pengar som har gått till det här museet, så det är
liksom. Jag tror att de flesta av våra poddlyssnare kanske inte känner till den här,
men okej,
historien,
det här, så handlar om, så, det här handlar om två bröder från, var är de ifrån? Är det någon som vet? De är någonstans utanför Umeå, som har samlat på gitarrer, jättevärdefulla fina gitarrer som ju är intressanta i sig liksom. Och sen så föddes den här idén att de här museer, de här gitarrerna skulle då kunna ställas ut i någon slags museum, och det här skedde då i samband med att Umeå var kulturhuvudstad 2014. Och sen så skulle det där museet klara sig självt, vilket det inte har gjort. Så att då har de liksom fått olika tillskott. Till saken hör också att det här museet byggdes in i gamla Vasaskolan, dit man också flyttade Skarinska klubben, och det blev en musikaffär och en bar, och sen har inte det där funkat. Och nu så ska det bli skola igen till en väldigt hög kostnad för Umeå kommun. Så det verkar lite liksom planlöst alltihop.
Och då var det inte ganska mycket som gjordes under det här kulturhuvudstadsåret som var det?
Jo, det känns ju så. Umeå blev ju väldigt förändrat. Alltså verkligen i grunden förändrat. Som en helt annan stad, skulle jag säga. Och där väldigt mycket gräsrotskultur försvann liksom, till förmån för...
För här vi sitter nu.
För etablissemangskultur. Och jag menar, jag har ju vänner här i Umeå som liksom inte är här och lyssnar på oss ikväll, därför att vi är i den här byggnaden som de har svurit att de aldrig någonsin ska gå in.
Vi är alltså i väven.
Ja. Och det kan man ju tycka är lite barnsligt och långsint kanske. Men nu så ska alltså det här museet flytta in på vinden på Folkets hus. Och då har man gömt den kostnaden i budgeten för Folkets hus. Och sen när oppositionen upptäckte det, så säger kommunalrådet att haha, det där var ju er. Ni får ju skylla er själva som inte granskade våran budget tillräckligt väl. Och det är ändå hyfsat fräckt liksom. Men det är lite så med den här stan. Jag menar, jag tycker att den är intressant, för att det är lite som... Det är som att den här stan representeras alltid av politiker som... Det är också intressant. Du såg du den här Galtan-kartan över Sverige som en kille som heter Hamid Sarve har gjort, som blev lite viral. Den delades runt på sociala medier. Det är de här liksom, det är Galtan-axeln vertikalt, och sen horisontellt så är det höger-vänster. Och på den här kartan så har då han placerat ut en massa svenska städer. Och då har han utgått ifrån dels valresultat, men också vallokalsundersökningen som SVT gjorde, tror jag. Och där är ju Umeå är ju då längst ner i den vänstra hörnet. Alltså mest vänster och mest gall i hela Sverige. Vällinge är så mycket höger och så mycket tann, så att deras prick är liksom så här en pil ut från den här kartan. Så det är liksom så här, om man vill åka till Umeås motsats så kan man åka så här. Men det här motsvaras inte av politiker som känns som vänstergall, utan politikerna i Umeå har alltid känts mera som kanske högertann, trots att de är sossar eller V75-kungen
eller liksom maktfullkomliga liksom.
Ja, och det här det är liksom som att, och jag vet inte, och det här är ju alltså en stad som är full av liksom firöstande HBTQ-aktivister, men som på något sätt inte verkar engagera sig i lokalpolitiken. och därför så blir det här. Alltså jag vet inte vem
men
det är som
röstar. Men det är också en ganska så här typisk gallgrej att så här gallfolk engagerar sig i enskilda frågor, i sina liksom rörelser, de är de inte med i djurens rätt så är de med i Greenpeace, alltså så här demonstrerar och den, men de är inte i lika hög utsträckning ideologiskt, alltså högervänster ideologiska och därför inte heller engagerar sig i partier.
Nej, och jag tycker att det här är gåtfullt liksom. Lennart Holmlund var ju kommunalråd här i, vad var det? Alltså 14-16 år
länge.
Eller
något sånt
där. Länge, 19 år kanske ja. Var till och med. Men så här, han var evigt kommunalråd och en slags Trump-liknande, så nära faktiskt en slags Trump-liknande politiker som vi har haft i det här landet liksom. Nickname
B75
på Twitter
och liksom. Det handlar inte heller bara om vilka som engagerar sig. Det handlar ju ändå om att väljarna i Umeå har ju valt honom om och om igen.
Ja.
Så någonstans måste ju ändå de ha gillat det han har gjort.
Ja. Jag har haft ett replikskifte med Lennart Holmlund en enda gång. Det var på Almedalsveckan. Då möttes vi i en gränd och då tittade han på mig och så sa han: "Lever du än?" Så han var ju slagfärdig, gubben.
Mm.
Ja.
Ja.
Men jag tycker att det där är märkligt och jag tror kanske att Umeåborna skulle kunna göra mycket mer faktiskt för att få bättre politiker. Alltså kanske till och med engagera sig själva.
Men att medborgarna ska ta över kommunen.
Nej, men kanske då, inte vet jag.
Fast det är väl så det funkar, det är inte så det ska
alltså,
vara i en kommun.
Var inte trotskismen en ganska stark rörelse i Umeå? Men författaren Stig Larsson var ju trott i Umeå på 70-talet. Och jag menar, man kan ju i sann trotskistisk anda då gå in i socialdemokratin och ta över den inifrån kanske. Och sen så kan man få ett kommunalråd som lite matchar den här staden på ett annat sätt.
Mm.
Ja.
Ta tag i det.
Ja.
Ska du säga något om mässan du var på?
Ja, just det. Ja, jag var ju i Berlin. Och det här tycker jag är... Alltså, det är också ett ämne som vi har pratat om ganska mycket. Ur olika perspektiv. Men turism har vi pratat om. Och jag var på världens största turistmässa. Som äger rum varje år i Berlin. På Berlinmässe. Som är som ett fullkomligt sinnessjukt stort mässområde med liksom bara hall på hall på hall. Och där, dit åker då alla världens länder och flygbolag också, har de sina montrar och står och säljer sig. Och det här var ju intressant ur en massa perspektiv. Alltså det var ju dels var det ju intressant därför att det verkligen är så att i den där branschen så säljer alla sig själva genom att förminska sig själv till schabloner. Alla har liksom lustiga hattar och Sverige har liksom en stor dalahäst liksom. Och det ska bara vara så. Det andra var ju att det var som att klimatfrågan inte ens existerade. Och jag hade ändå förväntat mig kanske lite att man åtminstone skulle ägna sig åt lite klädsam greenwashing. Att man liksom kanske skulle prata om sustainability eller någonting sånt. Men det gjorde man inte.
Ingenting.
Nej, det fanns ingenting. Det var inte ett spår av miljömedvetande överhuvudtaget. Utan det var bara så här klang och jubel. Och det som har hänt i turistindustrin globalt de senaste åren, det är ju att kineserna har tagit över. Alltså kineserna står för ungefär 70% av omsättningen i den globala turistindustrin. Och det pågick då parallellt med den här mässan, så pågick det också liksom en branschkongress med seminarier. Och det var ju bara klang och jubel över liksom den här, det som är det växande segmentet då, som är outbound Chinese. Och hur man ska då liksom få dit dem och få deras pengar till varje pris. Liksom. Men jag gick också på ett seminarium som hade liksom en rubrik som lockade mig. Och det var så här: New destinations in the luxury segment. Mm. Och då tänkte jag så här, okej, vad kan det vara?
Swedish Lapland.
Och jag hade ingen aning. Men det var ju det. Mm. Alltså på riktigt så var det så. Att den panel som klev upp där och diskuterade detta... De pratar ju då om liksom, alltså, och det här var, alltså, dels så tror jag att den här kinesiska turismen tränger ut De tränger ut västerländska turister från de klassiska lyxdestinationerna. Det är inte så kul att handla Louis Vuitton-väskor på Lafayette när en massa nyrika kineser också gör det, eller bo på Ritz i Paris, eller besöka liksom.
Ja, då måste man ta det till nästa.
Och då måste man ta det till nästa grej. Och sen så har vi då kanske också i liksom någon slags lyxsegment också människor som ändå har någon slags klimatångest, eller åtminstone känner av det här, eller det gör ju alla på ett eller annat sätt. Och vad blir då mer exklusivt än kyla?
Att ta flyget, åka till kylan och därmed värma upp jorden, ja, lite snabbare.
Exakt. Mm. Men det är precis det som är de nya destinationerna i lyxsegmentet. Mm. För där stod då en entreprenör, någon tysk liksom, som berättade om sin företagsidé, och det var att han sålde på känslor och på bilder. Han kommunicerade inte var de här platserna låg. Det fick man först veta när man var liksom nära ett köp av en resa. Då fick man veta vart det var man skulle åka. När man väl kom till den här destinationen så var det förbjudet att geotagga platsen eller berätta var man var någonstans där, för den skulle då fortsätta vara exklusiv. Men de miljöer han sålde resor till, det var ju Alaska, Yukon, norska fjordlandskap, Swedish Lapland och i viss mån Finland. Men alltså nordliga, kalla destinationer där man fortfarande då kan uppleva kyla och snö, stjärnklara nätter, norrsken. Alltså det som då blir, det är de nya lyxsegmenten liksom på marknaden. Jag tycker bara att det var kanske i någon mån förväntat, men ändå rätt märkvärdigt liksom. Och ändå också lite läskigt.
Men det läskiga med det är ju också att det handlar om det här att ja, om 15-20 år kanske vi inte, då kanske inte finns någon kyla och snö kvar. Så nu ska vi passa på. Ja. Det är ungefär som man ser såna här annonser över, man ska liksom åka till paradisstränder innan de hamnar under vatten.
Det var ju ett rep i svenskan.
Va? Ja, men precis. Ja, men precis. Det är ju, så det är ganska obehagligt.
Ja.
Också.
Ja. Nej, för fan. Det kändes, ja. Jag gick ut därifrån med en ganska dålig smak i munnen, men samtidigt också så där.
Jag antar att du flög dit och hem. Och,
ja, det gjorde jag. Absolut. Ja. Det hade ju tagit för lång tid att åka tåg. Och, ja, herregud, jag vet inte. Nej, hur ska man förhålla sig till det?
Nej, jag har inte flugit på 2 år.
Nej.
Nu säger jag det. Ja. Det är ingenting som jag har koketterat med eller liksom lova någon eller vara offentlig med.
Men
jag
nu.
Har in, ja. Ja, nu säger jag har inte flugit på 2 år.
Nej. Då är du mycket bättre än jag.
Ja.
Ja. Mm. Är det något mer du vill gnida in i mitt... Jag ska åka till Sheffield nästa vecka. Med flyg. Ja, men det är ju så. Ja, men jag vet inte vad man ska göra åt det.
Det är,
ja,
liksom det är klart bara... att du gör. Sen skulle väl jag säga försöker... att du åker åtminstone på jobbresor. Du gör
det är
stor skillnad på det och åka, tycker jag. Och
flyga
åka
till Dubai över en weekend.
Ja, precis.
Ja.
Nu moraliserar vi. Usch.
Ja.
Jag gillar inte det.
Nej.
Och moraliserar över folk. Alltså på riktigt. Jag tycker folk
personligen
får fatta
och jag, liksom så här, men allting, när man pratar om såna här saker så blir ju allting i någon mån också så här ganska dumma, banala rationaliseringar. Men jag är ju på riktigt väldigt arg över att det här att vårt sätt att hantera klimatkrisen ska på något sätt vara individuellt.
Ja.
Och att vi ska internalisera den här krisen och bära det.
Men
men det är ju inget argument för att flyga ohämmat. Det är bara liksom, men förbjud mig gärna att flyga. Jag är ju för stalinism liksom i såna här sammanhang.
Jag är ju liberal ledarskribent.
Ja, det säger du själv.
Men jag har ju faktiskt varit för flygskatt.
Ja.
Jag till och med hade en rubrik som var gärna flygskatt och fler tvångsmedel för att rädda klimatet.
Ja. Mm. Flygskatten har vi också pratat om, tror jag, i olika tillfällen.
Ja, det har vi. Vi behöver inte gå in på den nu. Den är för låg.
Den
är för låg.
Vi gillar den. Norrlandspodden ställer sig bakom flygskatt.
Ja. Jag tror det börjar bli dags att runda av.
Ja, absolut.
Och vi bruk, brukar ju sluta med någon slags kulturtips.
Ja.
Och jag tänkte att vi skulle prata om andra poddar. Det har vi aldrig gjort.
Nej,
vi brukar liksom inte lyssna eller har liksom inte pratat om andra poddar. Och så tänkte jag eftersom i förra veckans hemma hos Strage, Fredrik Strage, så var Annika Norlin gäst. Och det tyckte jag var fint liksom, för att jag gillar Annika Norlin. Och samtidigt känner jag att jag vet inte liksom om jag ska rekommendera avsnittet, för att Fredrik Strage är så jävla dålig. Och jag älskar verkligen Fredrik Strage. Jag tycker verkligen bra om honom. Jag tycker bra om hans text. Jag tycker bra om honom som person. Jag tycker han är rolig, smart. Han, liksom, hans huvud är ju som en jävla lexikon, så här, fantastisk att lyssna på. Men först blev Annika lite arg på honom då, vid något tillfälle när han liksom generaliserade över Norrland. Och hon sa, det är som en spark i skrotum när du säger Norrland på det där sättet. Ja.
Alltså, och, är det och, inte bara män som
nej,
har skrotum?
Och vet du vad han gör då?
Nej. Då säger, jo, då säger
då
han.
Då säger han... alltså då ska han liksom försöka haka på henne där. Mm. Att, ja, det är ju hemskt att generalisera om Norrland, för det är jättestor skillnad mellan olika delar i Norrland. Och jag har ju ursprung i Hälsingland och det är ju inte ens riktiga Norrland, säger han då.
Nej, det gjorde mig upprörd också.
Ja, jag blir faktiskt jättepiss. Han kan inte kartan helt
nej.
Enkelt.
Nej, skitdåligt.
Ja, faktiskt skit...
Bakläxa, Strage.
Dåligt.
Ja, inte för att han skulle ta åt sig.
Fast man kan ju lyssna ändå om man gillar Annika Norlin.
Ja,
och hon spelar musik, väldigt låtar och ja. Så här. Det är fint. Men apropå Annika då, och ja. Östersund, så ska du tipsa om en annan podd.
Ja, men precis. Podcasten Staden som görs av Dan Hallemar och Håkan Forsell, som är en arkitekturpodd, har gjort...
De
vad kan det
har
vara? De har gjort
jättemånga år.
De har gjort kanske 80 avsnitten och så där skulle jag gissa. Kanske ännu
fler. De har ju hållit på mycket längre än oss. Väldigt gediget,
ja,
genomarbetat.
Väldigt gediget, väldigt researchat och väldigt klokt. Och det senaste avsnittet handlar ju då om Östersund. Och tycker jag en jättefin beskrivning av den staden och hur den smälter in i landskapet och hur den har kommit till. Och liksom bara, nej men bara allmänt sympatisk och jätteklok. Och så där. Jag kan rekommendera liksom att när man reser i Sverige så kan man leta upp avsnitt som de har gjort om olika svenska städer och lyssna på dem där, för då förstår man den här platsen. Mm. För att annars är ju ett problem, tycker jag, lite grann med att resa mellan svenska städer, att svenska städer kan framstå som relativt lika. Att det kan vara ganska svårt att hitta det unika i svenska städer. Men de är ju väldigt duktiga på att göra det. Mm. Och lyfta fram det där unika. Sen gör de ju också utflykter. De har också varit i USA och rest runt och gjort program om det. Och nu, det är faktiskt anledningen till att jag ska till Sheffield. Det är liksom deras förtjänst. För de gjorde 3 avsnitt nu i höstas, tror jag det var. Eller i höstas vintras.
Bingo!
Vad var det jag sa? Jaha, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Vi har, alltså, det här måste vi förklara. För det är ju då tydligen 2 fans.
Som har gjort ett Norrlandspodd bingo.
Och när de lyssnar på våra avsnitt så finns det då vissa liksom saker de checkar av.
Som till exempel när du kallar mig för liberal ledarskribent. Då blir det liksom ett kryss på brickan.
Ja. Jag är glad att vi kunde ge er... Här får vi lappen. Här har de ringat in. Ja, titta. Desperat försök att inte ta upp kulturdebatten i Stockholm. Det har de prickat av. Sofia blir kallad liberal ledarskribent. Po gillar inte att bli kallad vänster. Po gillar att åka bil. Chill för Patreon. Just det, att vi inte pushar vårt Patreon-konto. Fast nu blir det ju som att vi gör det i alla fall då. Sen har de också prickat av socioekonomisk konflikt mellan Sofia och Po. Vad är det? Är det liksom på något sätt den här...
Det är
våra
den här
olika
vem
livsstil
som är mest borgerlig av oss.
Ja, och att...
Det har vi kommit fram till att det är du.
Ja. Så som i himmelen är också en punkt. Det är bra. Vad de inte har fått bingo på är Sofia anklagar på för att inte vara riktig norrlänning. Tack för det. Mygg har vi inte nämnt. Vi har inte nämnt din frikyrkliga barndom. Vi har inte nämnt min tid i Stockholm. Umeå och Sundsvall är inte riktiga Norrland. Det hade ni faktiskt kunnat ringa in, tycker jag, lite grann. För vi var ju inne ändå på liksom, kritik mot valfri gruva. Det här är så roligt. Kritik mot valfri gruva. Strandskyddslagen. Ikea i Haparanda. Gud vad vi är förutsägbara. Det är hemskt. Och på sista punkt, Sofia Saabs krogglar. Ja, men du åkte ju tåg hit så att du slapp det där. Ja, ja, men det var ju fint.
Ja,
ja, absolut. Ja, men podcasten Staden i alla fall, jag ska bara knyta ihop denna säck. Fantastiskt fin podd. Och de här tre avsnitten som nu med i höstas som handlade om norra England, Sheffield, Blackpool, Liverpool. Jättebra avsnitt också. Jag önskar att vi gjorde en lika bra podd som dem. De har säkert, man kan säkert göra ett bingo om deras program också om man anstränger sig. Men vad säger, ska vi fortsätta efter det här eller ska vi sluta nu efter 50 avsnitt?
Alltså nu känns det ju som att vi upprepar oss så fruktansvärt mycket, så vi måste ju i sådana fall hitta något nytt kanske.
Brukar jag prata om min tid i Stockholm?
Ja, jag tror du faktiskt brukar göra det.
Ja.
Du brukar prata om när du liksom flyttar till Stockholm och liksom flyttar från landet och hur du längtar dit och varför du ville tillbaka sen och så. Mm. Det kommer nog upp ganska ofta. Ja. Precis som att det kommer upp att jag bor kvar.
Ja.
Ja, vi säger, ska vi säga så?
Tack så mycket.